Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Rekopodden. Vad händer när tekniken och AI tar över delar av konsultens arbete? Och hur säkerställer vi då kvaliteten i uppdragen? Och varför är det egentligen så viktigt med kvalitet? Med mig idag har jag Yvonne Jansson och Camilla Karlsson som är auktoriserade redovisningskonsulter här på FAR och som verkligen brinner för kvalitetsfrågor. Välkomna hit Yvonne och Camilla.
Tack.
Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationschef här på FAR. Ja, ni brinner för kvalitetsfrågor. Varför?
Ja, för det är ju grunden i det vi gör. Det är ju särskilt viktigt i vår bransch och det som vi jobbar med, att det är en hög kvalitet. Utmaningen är väl med vad är kvalitet för någonting? Det kan ju vara tolkas lite olika för olika personer och i olika roller.
Om man ska beskriva kvalitet då,
i våran bransch, då är det ju Reko som är kvaliteten. Det står ju för kvaliteten och det är det som är så skönt, att det finns någonting att utgå ifrån. Där har vi ju fastställt att det är det här som krävs för att få en hög kvalitet när vi levererar redovisnings- och lönetjänster.
Camilla, kan du berätta lite om vilket stöd och vilken vägledning som man kan få i Reko?
Ja, absolut. Det är faktiskt den du kan hålla i handen när du jobbar med kvalitetsfrågor. Jag vill ju först och främst börja med det vi har i kapitel 2 där vi berättar om medlemsföretagets organisation av redovisningsverksamheten. Och det är faktiskt det här som utgör byråns kvalitetsstyrningssystem. Här finns det ju då ett obligatoriskt kvalitetsmål som vi har, och det innebär ju att vi ska följa REK, och det inkluderar även att vi ska förhålla oss till FARs yrkesetiska regler och andra tillämpliga lagar och regler. Så det är ändå rätt så brett det här. Men för att uppnå de här målen så måste det finnas en organisation som möjliggör det här, och det är också viktigt att det faktiskt finns både tekniska och personella resurser så att man faktiskt har tid att jobba med kvalitetsfrågor. För det var precis som du sa inledningsvis, vad händer när AI tar över delar av vårt jobb? Då är det än viktigare att vi faktiskt jobbar med kvalitetsstyrning så vi vet att vi har en bra och hög leverans ut till våra kunder. Och här har vi tydliga då kvalitetsmål som vi sätter på pränt i Reko, så jag tycker det är en klar trygghet och en bra vägledning.
Ja, jag tycker också att det är det som, precis som du säger, skillnaden är ju nu att vi jobbar mycket mer proaktivt med kvalitet och inte baserade på de kvalitetsbrister som kanske har uppstått tidigare, utan vi jobbar proaktivt för att förhindra att det blir kvalitetsbrister, och det är ju en ganska stor skillnad nu i och med det här kvalitetsstyrningssystemet i Reko.
Hänger antalet kvalitetsmål på något sätt ihop med hur stor eller liten verksamheten är? Och skulle ni kunna ge några exempel på kvalitetsmål?
Absolut, det kan vi göra. Vi kan väl börja med, om det hänger ihop, hur stor eller lite verksamheten är. Som jag sa innan, att vi har ju ett obligatoriskt kvalitetsmål att förhålla sig till, så att det gäller ju för alla. Men är man då kanske en liten större verksamhet så kanske man har helt andra mål. Det kan ju vara allt ifrån lönsamhet till personalomsättning till att man har en rimlig arbetsbelastning. Så här kan man ju faktiskt lägga in hur många kvalitetsmål som helst i verksamheten. Det här är ju KPI:er som man styr verksamheten utefter, så att det är bra styrdokument också för byråledaren, tänker jag. Så att jag tycker det är positivt att man ser över sina kvalitetsmål, att man har bra relevanta mål att jobba mot för att uppnå sina mål helt enkelt i verksamheten också. Både inom kvalitet och andra mål.
Och de här kvalitetsmålen då, är det någonting som kontrolleras i kvalitetskontrollen, Yvonne?
Ja, det kontrolleras ju, eller kvalitetskontrollen bygger ju på Reko, att man följer Reko. Och i Reko så framgår det ju att det obligatoriska kvalitetsmålet är just att följa Reko och FARs yrkesetiska regler och sen tillämpliga lagar och regler, alltså de lagar och regler som är tillämpliga i de enskilda uppdragen till exempel. Så att det kontrollerar vi ju, men däremot så kontrollerar vi inte om man har ytterligare mål, om vi tycker att man borde ha ytterligare mål eller sådana saker, utan det är upp till varje medlemsföretag själv att avgöra. Men att man följer det obligatoriska kvalitetsmålet, det ingår i kontrollen.
Ni nämnde inledningsvis att det är viktigt att identifiera risker och vilka åtgärder byrån ska göra för att minska riskerna. Skulle ni kunna utveckla vad det här innebär lite mer konkret?
Jag kan väl börja lite där att här behöver ju varje byrå analysera vilka risker man har för att uppnå det obligatoriska kvalitetsmålet. Och här kan det se väldigt olika ut beroende dels på hur stor verksamheten är och vilken typ av uppdrag man har. Så att den ena risken är ju inte den andra lik hos varje byrå, utan här måste man ju göra en individuell anpassning. Men jag brukar alltid säga en av de vanligaste riskerna som byrån har, det är ju tid och kompetens. Och idag vet vi att just kompetensen är ju en utmaning för många byråer där ute. Så att det är ju en risk som är kopplad till den. Och vad gör man då för att släcka den här risken då? Och det handlar ju mycket om planering. Pratar vi om kompetens så handlar det om att vi får anställa rätt personal. Att vi vidareutbildar personalen som vi har på plats. Så det är ju några åtgärder man kan göra för att minimera de här olika riskerna. En annan viktig sak är ju det här när vi pratar om leveransen till kunder. Jag menar rapporter som går ut, allt ifrån månadsrapporter till lönekörningar. Hur kvalitetssäkrar vi dem? Hur säkerställer vi att faktiskt rapporterna är relevanta och de innehåller, ger en rättvisande bild helt enkelt. Och här kan man ju sätta till olika typer av kvalitetssäkring. Dels så kan det ju vara att man gör vissa kontroller eller man har checklister som man nyttjar eller nyttjar systemstöd. Så att här finns det ju många bitar för att just bena ut och minimera de här kvalitetsriskerna. Jag vet inte Yvonne, du gillar ju att prata risk.
Jag gillar att prata risk. Men jag har också full respekt för att det är svårt och att alla inte har den läggningen att man ser risker i allting. Och därför så vill jag också flika in att det är inte så att man ska sätta sig och leta efter nya risker säkert, utan det här är ju en process som man har med sig någonstans undermedvetet, så har man ju ändå jobbat för att minska riskerna för fel, men man kanske inte har gjort det så systematiskt eller tecknat ner det någonstans och dokumenterat det. Och det är väl en bra början tycker jag att titta på hur man jobbar idag och varför. Varför gör man det? Jo, men det är ju för att minska risken för fel. Så då börjar man bara i den andra änden och tala om att det är, vi ser att det finns de här riskerna och på grund av det så har vi gjort de här åtgärderna. Och i det arbetet så kan man ju också då börja komma på nya eller andra risker eftersom, som Camilla säger, allting förändras ju hela tiden. Så att det går ju inte att tänka att ja, men vi gjorde en riskanalys för ett år sedan eller två år sedan. För att det har ju hänt så mycket och det kanske har hänt mycket i verksamheten, man har andra förutsättningar. Det kommer in det här med AI och automation och man, det är inte alltid vi som gör saker. Vad finns det för risker i och med det och vad behöver vi göra för åtgärder? Så att det är ju en löpande process skulle jag säga.
Men ja, jag var för flika in där också. Jag tänker också, det är väl lite det som är så skönt tycker jag egentligen med REKO 2023 och just det här kapitel 2 som vi är inne på, det här att det är sån tydlighet. Vad är det som krävs? Hur ska man jobba med de här? Vilka åtgärder har vi? Att vi faktiskt måste utvärdera och dokumentera de här olika delarna. För då har vi det här och det är också ett bra underlag för kvalitetskontrollen när man verkligen har gjort de här bitarna. Det kan kännas lite tungt och jobbigt, men det är jätteviktigt tycker jag.
Ni följer ju upp kvalitetskontrollerna och kan man se någon trend vilka risker som är de vanligaste riskerna?
Ja, men det är som Camilla var inne på, det är ju tiden. Tiden skulle jag säga är den största risken och som också genererar andra följdfel eller följdbrister som också är vanliga i kvalitetskontroller, som till exempel det med kompetensutbildning och vidareutbildning. Har man inte den här övergripande planeringen där man kan se till att det finns tid för att vidareutbilda sig och för att lära sig nya system och för att göra och dokumentera rimlighetsbedömningar och kvalitetssäkringar. Alla vet ju att vi ska göra det, men det måste också finnas avsatt tid så att man har möjlighet att göra det. Det är lite det som Camilla är inne på, att det ska finnas en organisation som möjliggör för konsulterna att följa REKO. Och då är ju tiden väsentlig för att man ska kunna göra det. Och det avspeglas ju då i de vanliga bristerna som vi ser. Just vidareutbildning, dokumentation av uppdraget.
Men jag tänker, kontrollerar man den här att det finns en övergripande planering i kvalitetskontrollen?
Ja, man tittar just att det finns en övergripande planering. Men kvalitetskontrollanten går ju inte in och tittar detaljerat på hur man har gjort och att den verkar rimlig. Utan det är ju faktiskt företagsledningens både ansvar, och det är de som får också resultatet av det, att det blir bra, att det ger möjligheter till att jobba enligt REKO. Men däremot så kan ju kontrollanten reagera om det är uppenbart bristfälligt. Om man tydligt ser till exempel att det finns ingen tid för att göra de här obligatoriska momenten, då är det ju en brist som konstateras.
Det är ju väldigt viktigt att ha riktlinjer och rutiner på plats. Men varför är det så viktigt?
Jag tänker, jag bollar över den till dig, Yvonne, egentligen. Kan inte du börja reda ut begreppet på det här med riktlinjer och rutiner? Vad är det för skillnad?
Ja, riktlinjer skulle jag säga är det viktigaste, i alla fall ur kvalitetskontrollsperspektivet. Därför att det är ju styrmedlet. Det är ju företagsledningens styrdokument som talar om, så här vill vi att ni ska jobba. Om man tänker som att REKO talar om vad som ska göras. Men varje medlemsföretag ser ju olika ut, och då behöver man förklara, hur gör vi på vårt företag för att uppleva det här? Det ska dokumenteras, men hur ska det dokumenteras? Var ska det dokumenteras? Vem ska dokumentera? Så dels från företagsledningens sida att man styr hur uppdragen ska genomföras, vad man kanske har för egna krav. Man kan ju lägga på krav utöver REKO på medlemsföretaget. Men också skulle jag säga att det är ju en enorm trygghet för de konsulterna som jobbar på medlemsföretaget, att veta precis vad som förväntas av en och hur man ska göra saker och ting. Och om man då pratar om skillnad med rutiner, så rutiner är ju mer arbetsprocessen. Så i den bästa världen, och det är ju lite det vi tittar på i kvalitetskontrollen, så utgår vi från riktlinjerna. Så här har man sagt att man ska jobba. Och sen när vi gör uppdragskontroller av konsulterna, då ser vi ju hur rutinerna fungerar. Och som sagt, i den bästa världen så är ju rutinerna detsamma då som riktlinjerna. Men ibland så kan det visa sig att det avviker, och i värsta fall så finns det ju riktlinjer och så finns det en massa olika rutiner. En konsult har en rutin, en annan konsult har en annan rutin. Och då blir det inte godkänt i kvalitetskontrollen helt enkelt. För det vi vill se är den här röda tråden från riktlinjerna som löper hela vägen ut i uppdragen då, att man gör så som riktlinjerna säger.
Där kan man väl också fida in lite, tänker jag, att vi har ju märkt också, eller hör ibland från våra medlemmar, är riktlinjerna, räcker det att ha en kopia av vad REKO är egentligen? Och det gör det ju inte, för här måste ju byrån tänka lite själva. REKO sätter ju ramarna, men riktlinjer och rutinerna kan ju också se väldigt olika ut beroende på vilken verksamhet och komplexitet man har där. Här kan vi också tipsa om att vi har faktiskt bra guider om alla på far.se som är bra stöd både för riktlinjer och rutiner, hur man jobbar med de bitarna där.
Och det kan ju också vara så att bara för att man inte har så tydliga riktlinjer, eller kanske inte ens har några riktlinjer om man är en väldigt liten byrå, så kan man ju fortfarande ha väldigt bra rutiner. Och då handlar det ju mer om att skriva ner de rutinerna som man jobbar efter, så har man ju riktlinjer. Det är ju också ett bra utgångsläge för diskussioner. Hur vill vi jobba? Vad är det som funkar? Vad funkar inte?
Vi har ju pratat en del om kvalitetskontroll. Men ett annat begrepp som också används är kvalitetssäkring. Och Camilla, skulle du kunna förklara lite? Vad är kvalitetssäkring?
Absolut. Här är det ju när byrån har fastställt sina riktlinjer som visar hur konsulterna ska arbeta, så måste man ju faktiskt säkerställa att man arbetar ut efter det här sättet. För det var ju precis som Yvonne var inne på, man kan ju olika sätt som man gör enligt rutinerna, men det är viktigt att vi jobbar enligt en och samma rutin egentligen. Och det är här vi säkerställer det med kvalitetssäkring. Vi ska också titta på kvalitetssäkringen på respektive uppdrag, att faktiskt uppdragen håller en hög nivå, att vi uppnår våra kvalitetsmål även i respektive uppdrag också. Det kan vara allt ifrån uppdragsavtal. Hur kvalitetssäkrar vi det? Ja, men det kanske vi gör med vissa stickprov. Har vi sett till att Yvonne har uppdragsavtal på alla sina uppdrag? Ja, men check på den. Det är kvalitetssäkring. Men sen kan det också vara på en mer övergripande nivå. Jag menar, många gånger så finns det ju, den största risken egentligen är ju inkomstdeklarationer, för det är många gånger det som leder till en stor skadestånd mot byråerna egentligen. Och här är det också viktigt att vi faktiskt har åtgärder för att säkerställa att vi har kontrollerat att deklarationerna faktiskt är rätt hanterade. Det här kan vi göra med fyra ögon, eller vi kanske har checklister så att vi faktiskt vet att det är rätt, de här rapporterna som går iväg. Men här är det ju också, man ska ju tänka på risken. Vilken risk är det i uppdraget? Hur kan uppdragsansvarige se till att vi faktiskt gör rätt kvalitetssäkringsåtgärder på alla uppdragen? Så även här kan det också se väldigt olika ut beroende på byrå och vilken personalstyrka man har. Så att det är lite svävande svar i allting, känner jag, att mycket beror på byråns storlek och komplexitet helt enkelt, och personalen som är där och tid och resurser. Det hänger vi ihop.
Som konsult så blir jag ju kvalitetskontrollerad var sjätte år, eller hur?
Mm.
Ja. Och, men säg att jag blev kvalitetskontrollerad för 6 år sedan. Vad har hunnit hända sedan dess? Eller sitter jag lugnt i båten?
Vi vill ju inte skrämma upp någon att de blir rädda för kvalitetskontrollen. Men jag skulle ju säga att bara för att man var godkänd för 6 år sedan så ska man nog inte bara sitta lugnt i båten och vänta på kvalitetskontrollanten, utan att det händer ju mycket, som vi pratade om, det händer ju mycket i branschen. Vad man kvalitetskontrollerade för 2 år sedan eller 6 år sedan, så har det kommit 2 nya REKO-uppdateringar. Och återigen, det är ju REKO som är grunden för kvalitetskontrollen, så att det har ju hänt en del där. Men sen så är det ju så att det viktigaste är ju det löpande kvalitetsarbetet hela tiden. Det är ju inte kvalitetskontrollen. Alltså medlemsföretaget och konsulterna, alla vill ju att det de gör, varje tjänst, varje inkomstdeklaration, varje årsredovisning, varje lönetjänst är rätt och håller en hög kvalitet. Och då måste man ju jobba med kvalitet hela tiden, och det är ju det som Camilla pratade om med kvalitetssäkringen. Det är det som är liksom hjärtat i det hela. Och gör man det, då kan man verkligen sitta lugnt i båten när kvalitetskontrollanten kommer. För då blir ju kvalitetskontrollen bara en check av att man har alla de här delarna på plats. Och det är ju vårat mål att kvalitetskontrollen ska fungera så. En check, en bekräftelse, och då går det också väldigt snabbt och smidigt med kvalitetskontrollen. Det tar inte mycket tid. Utan kanske att man kan få lite mera förbättringsförslag eller lite tips från kvalitetskontrollanten i vissa frågor och lägga tiden på det istället.
Så om jag blev kvalitetskontrollerad för 4, 5, 6 år sedan, vad tycker du att jag ska göra nu då?
Jag tycker att man ska börja med att läsa REKO, den senaste versionen av REKO, och sen så analysera mot sin egen verksamhet. Efterlever jag det här? Följer jag det här? Förstår jag allting? Är det någonting jag inte förstår, så hör av det till oss och fråga och titta i de hjälpmedlen som finns. Det är mitt förslag.
Vi kanske ska förtydliga här också, Yvonne, att vi har ju tidigare sagt att vi skulle utkomma med en ny REKO-gåva, men vi har satt den på paus för vi har insett att REKO 2023 håller så höga mått idag, så att det finns ingen anledning att uppdatera den, så att den kommer gälla framåtriktat också. Jag tänker också när du nämnde det här med kvalitetskontroll och man sitter lugnt i båten. Vi hade en av våra andra kloka kollegor på FOFAR som sa just det, att kvalitet handlar om att göra rätt framåt. Det som har varit, utan det är därför vi driver kvalitetsfrågorna framåtriktat. Det är faktiskt framåt vi ska göra rätt.
Yvonne, det börjar bli dags att avrunda den här podden. Men jag tänkte, har du några sista ord eller tips som du vill dela med dig av?
Ja, förutom att läsa REKO då såklart, så tycker jag att man ska, oavsett om man ska ha kontroll i år eller inte, så tycker jag att man ska gå in på vår hemsida och titta på de checklistorna som används vid kvalitetskontrollen. För att det är också ett bra hjälpmedel löpande i det löpande kvalitetsarbetet, för att få en check av hur man ligger till. Och där finns det bland annat en självskattning också, där man själv, en checklista där företagsledningen eller konsulten själv gör en bedömning om man tycker att man uppfyller de kraven eller inte. Och en uppdragskontroll som man kan använda som en check av hur man ligger till. Så det är mitt tips. Så behöver man inte vara orolig.
Det låter bra. Och Camilla, har du också några avslutande ord som till lyssnarna av den här podden?
Ja, jag vill ju slå ett slag för att vi ska prioritera kvalitetsfrågorna. Det är ju det som kan vara avgörande för er byrå både idag och framåt i tiden. Här tänker jag då framåt i tiden, tänker jag framförallt nu på den framställan och FARs förslag i remissen om bolag och brott. Att det kanske blir aktuellt med en statlig auktorisation, och då är kvalitetsfrågorna avgörande. Och här känner jag mig väldigt trygg med REKO, den standarden vi har och det kvalitetsstyrningssystemet som finns idag.
Intressant. Statlig auktorisation. Yvonne, vad säger du om det?
Ja, jag tycker också att det är, jag känner att vi är riggade för det. Det finns förutsättningar, och kvalitetskontrollen tycker jag är ett bra stöd i den processen också. Så se fram emot det.
Vi har drivit de här frågorna länge och jobbat för att höja statusen i auktorisationen och så här. Är det här då kanske steget som krävs?
Ja, det är ju definitivt en väg att gå. Sen får vi se om det blir en statlig eller om det är en självreglering. Det återstår att se, men det är en fråga som vi har på agendan här på FAR.
Spännande. Håll utkik i FARs olika kanaler. FAR.se, LinkedIn, kanske en podd eller något webbinarium. Stort tack Yvonne och Camilla för att ni var här och berättade allt ni vet om kvalitet. Tack.
Tack.
Och stort tack till dig som har lyssnat.
Tack.